Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Bakom galler är en exklusiv Podmi-produktion.
Och sen kom förfrågan om jag var beredd att ta livet av någon. Då sa jag att om situationen kräver så är jag beredd att ta livet av någon.
En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i västra Stockholm ikväll. Den man som dödades var mycket välkänd av polisen. En 20-årig man har gripits misstänkt för att ha avlossat skotten.
Vi ville eskalera inom kriminella världen. Vi ville bara ta oss vidare och högre upp.
Du lyssnar på podden Bakom galler, en exklusiv Podmi-produktion där Eva-Lisa Wallin och jag, Hanna Engberg, träffar människor som sitter i fängelse. De vi möter har begått det värsta brottet, tagit livet av en annan människa. Hur hamnar man där och finns det en väg tillbaka? I dagens avsnitt träffar vi den så kallade Solvalla-mördaren Janne Ranninen för att prata om mordet på gangsterkungen Joxo, men också om den kriminella koden om att bli pappa och hur det känns att döda sin barndomsvän. Vi vill varna för starkt innehåll.
Mitt namn är Janne Ranninen, 41 år. Jag är pappa och sambo, son, bror och livstidsfånge.
Janne Ranninen sitter av ett livstidsstraff på ett fängelse i Helsingfors i Finland. Han har mördat 2 människor och hittills suttit inne i 20 år. Det är halva sitt liv och han vet inte när han kommer ut. När vi träffar honom har Janne Ranninen en frigång från fängelset och är i skolan där han går en yrkeslinje för jobb inom restaurang. Varje vardag tar han spårvagnen till skolan och går runt i sina vanliga kläder som en vanlig student. Den här dagen har han dessutom hämtat ut ett paket med kockknivar som han får använda i skolan.
Jag ska se något roligt här också i morse. Eftersom jag ska på provjobb nästa vecka,
ja,
så beställde jag redskap som jag behöver självklart i köket. Jag fick lov att gå till posten idag och hämta dem i morse. Så ska du se något roligt nu. Att
jag klassar mig som väldigt farlig, men här har jag mina köksknivar.
Ja, det är rätt rätt. Det är typ ett halvmeter stort fodral. Är det lite större till mig? Nej, typ en halvmeter, va?
Ja.
Svart fodral. Och det är en, två. Två knivar. Vad är det där med 3 spetsgrejer?
Man håller fisken när man filerar den. Sen har jag ett par till knivar där i fängelset som jag också kommer att sätta här. Och det här kommer att vara min väska sen när jag går på jobb.
Men du får inte ha det i cellen.
Nej.
I februari 1998 skjuter Janne Ranninen ihjäl gangsterledaren Dragan Joxo Joksovic mitt på Solvalla. Ett av de mest uppmärksammade morden i svensk kriminalhistoria. Vid den här tiden är den unga Janne Ranninen en del av Stockholms undre värld. Han är tidigare dömd för våldsbrott, men detta är 20-åringens första mord. Vi ska komma tillbaka till mordet på Dragan Joxo Joksovic, men vi börjar intervjun med det andra mordet som Janne Ranninen är dömd för. Det är på en av sina bästa vänner, Volkan, som han har känt sedan barnsben. De tillhörde samma kriminella gäng som var involverade i mordet på Joxo 1998 och som några år senare begår det spektakulära Arlanda-rånet och får med sig rekordbytet 44 miljoner.
Ja, ännu har alltså ingen gripits misstänkt för värdetransportrånet på Arlanda flygplats igår kväll. Rånarna avlossade flera skott med automatvapen, men ingen skadades, men väktarna chockades av händelsen.
Efter rånet 2003 uppstår en stor konflikt i gruppen. Volkan snor åt sig en för stor del av pengarna och berättar sen för polisen om rånet för att själv komma undan. Janne Ranninen var inte med i rånet, men han är lojal med gänget. Tillsammans med några av dem mördar han Volkan, trots den starka vänskapen sedan barndomen.
Hur ser du på det brottet idag?
Förfärligt. Jag skulle verkligen inte ha fått hända. Det är en oerhörd tragedi att det har hänt, och det värsta är att hans anhöriga aldrig mer kommer få tillbaka honom. Och jag fortsätter leva mitt liv, och jag har orsakat hans anhöriga den tragedi. Så det är förfärligt att det har hänt, och det skulle aldrig få tända, och jag ångrar det djupt.
Men hur kunde det hända?
Jag levde som kriminell då. Han levde som kriminell då. Och det här rättfärdigar inte absolut på inget sätt det brott jag har begått. Men vi levde ett kriminellt liv, och i det kriminella livet så är det vissa regler och koder som man måste hålla sig till. Och om man inte håller sig till dem så är konsekvenserna väldigt, väldigt dåliga. Så han bröt mot de reglerna och de koderna som vi hade bestämt redan från ung ålder. Och då tog jag beslutet att jag ska vara med och ta livet av honom.
Janne Ranninen lurar Volkan till en lägenhet i Helsingfors. Där finns två andra män som slår Volkan i huvudet med ett baseballträ. Volkan skriker sin barndomsvän Jannes namn, men Ranninen backar inte. Istället räcker han över en skartkabel till de andra som stryper Volkan med den. Polisen hittar aldrig kroppen, men det finns många blodspår i lägenheten. Under rättegången nekar Janne Ranninen till mordet, men i sin självbiografi från 2018 erkänner han. I boken beskriver han den känslokalla konversationen som han har med Leo Carmona, även kallad kinesen, som är den som beställer mordet på Volkan. Janne Ranninen säger: "Jag styr upp det som behövs i Finland, och så outsourcar vi till några finnar att gräva ner honom någonstans."
Precis som jag skriver i min bok, de kallar mig Solvalla mördare, så stängde jag av känslorna. Jag var tvungen att göra det för att kunna utföra det jag gjorde. Och man var bara tvungen att tänka mer rationellt än känslomässigt. Om jag skulle tänka på mer känslomässigt så skulle jag, tror jag inte jag skulle ha utfört själva handlingen, själva mordet och varit med då.
Jag menar, ni hade ju en förhistoria, vuxit upp ihop. Mm. Stängde du av det också? Blev det också oviktigt liksom?
Det blev inte oviktigt, och det var jävligt svårt. För det, jag ska säga, det låter jävligt dumt det här också. Men om man tar livet av en människa man inte känner, då har man inga känslomässiga, så att säga, band till den personen. Eller någon historia till den. Så Volkan och jag, vi hade ju lång historia som vänner, som bröder. Så det var det som var jävligt jobbigt, att jag såg bilderna framför mig, hur vi hade växt upp, hur hans familj var, hur min familj var, hur vi kände varandra. Så det var det jobbiga, men det var även någonting som stärkte på sätt och vis också beslutet, att om en person som står dig så nära kan förräda dig på det sättet, då blir det ännu mer hat. Så det blev mer hatfullt och mer kärleksfullt, så det var absolut inte oviktigt, men det var bara att stänga av helt enkelt. När man lever det livet, då har man inte råd med känslor. Och det är helt sjukt, och det är inte rätt att man gör så med det. Det är bara så man måste göra.
Hur får man tillbaka känslorna?
Det är ju så att jag stänger av känslorna när jag gör om brotten, men inte överhuvudtaget. Det är inte så att jag stänger av känslor mot min sambo, mot min dotter, mot min mamma, mot någon annan vän. Utan det är i det läget och i det tillfället. Jag har ju precis samma känslor som alla andra, men har väl på något sätt, kan väl reglera dem.
Händer det att du fortfarande liksom stänger av?
När jag blir arg, då måste jag stänga av att jag inte gör något dumt. Då måste jag stänga av den här ilskan, så att säga. Och bara tänka på allt annat. Men eftersom jag inte gör brott så har jag ingen behov av att stänga av känslor på det sättet.
Men hur har Janne Ranninen hamnat här? Halva sitt liv i fängelse för bland annat två mord. Vi backar bandet till uppväxten under 80-talet i ett slitet miljonprogramsområde i Stockholmsförorten Jordbro. Där växer han upp med två bröder och skilda föräldrar.
Vid 10-årsåldern så såg jag min mamma bli väldigt grovt misshandlad av hennes nya man. Jag bevittnade det, och det satt djupa spår i mig. Det satt orsakat illamående i mig som jag inte kunde behandla. Och vi var en timma kanske hos barn- och ungdomspsykiatrin och behandlade det här. Och sen var det färdigbehandlat, och sen det var case closed. Och det funkar ju inte, utan det är, i min unga ålder så rörde sig där illamående inom mig. Och sen när jag drack så gav det sig utlopp i aggressivitet. Så det räckte med att någon sa något idiotiskt bara, som jag tog som en kränkning eller förolämpning. Och så gav jag mig på den personen. Och räckte inte då mina knytnävar, så använde jag kniv eller batong eller tårgas och till slut skjutvapen. Det är mycket som spelar in. Det är väldigt, väldigt mycket. Det började redan i ung ålder. Smått, snatterier. Jag hade dåligt självförtroende. Jag ville ha acceptans. Jag ville bli accepterad. Så jag stal för att få lite märkeskläder och få lite pengar att röra mig med. Så eskalerade det bara. Man började dricka. Man började använda lite droger. Man började festa. Allting kostade. Skolan gick bra när jag var där, men jag var inte så ofta där. Jag skolkade mycket. Andra i samma ålder började på gymnasiet. Vissa började jobba. Vissa gick framåt i livet. Och jag hade inte gått framåt i livet. Jag ville inte att jag förlora. Jag ville inte vinna, men jag ville inte förlora heller. Utan jag ville vara på samma nivå. Så jag tänkte att genom brott så gör jag pengar och kommer ikapp min årskull, så att säga.
Men vad tror du gjorde att du gjorde de här valen och inte dina bröder? När ni ändå har liksom liknande uppväxt.
En av mina bröder har samma uppväxt som mig. Men hur som helst så det är så mycket som spelar in. En annan generation och personlighetsdrag. Jag hade dåligt självförtroende. Han hade bättre självförtroende än mig. Och jag bevittnade min mammas misshandel. Han bevittnade inte det. En annan samhällssyn.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men också, han var mer av det här att när man ska jobba, man ska göra rätt för sig. Och han tyckte om armén. Han praktiserade hos brandkåren och såna här grejer. Så han var mer åt det hållet. Åt det rätta hållet, så att säga. Så jag tror det är mycket. Och sen är det vänner. Temperament. Vi har väldigt olika temperament.
Hur är ditt temperament?
Förr i tiden var det väldigt hett. Nu är det mycket, mycket mindre hett, så att säga. Men jag fortfarande jobbar varje dag fortfarande med att inte vara så temperamentsfull. Men förut var det mycket, mycket värre. Och så sakta men säkert eskalerade det. Och så jag blev dömd till fängelse för att ha knivhuggit någon och spöat någon och sånt där. Och sen i fängelset blev jag introducerad till grövre kriminalitet. För de här våldsbrotten som jag tidigare hade gjort, så det var ju andra folk med också. Men jag golade inte. Jag tänkte att sånt gör man inte. Och då, de här äldre på kåken, de såg att jag tog på mig mitt straff utan att gola någon. Så de kom med erbjudanden om att sälja knark eller fanns något ställe man kunde göra inbrott. De kom med tips om smårån och småinbrott helt enkelt. Och jag var väl 18-19 år. Jag tänkte, när jag muckar, jag har inget jobb, jag har ingen utbildning, så jag hoppar på det ännu mer. Så blev det bara så att när man kom ut så fortsätter man helt enkelt med grövre brott.
Det är nu Janne Ranninen kommer att begå sitt första mord. Via kontakter börjar han och vännerna, de som han kallar sina bröder, samarbeta med Kova, en person som är högt upp i hierarkin i Stockholms jugoslaviska maffia. Den enda som är snäppet högre upp, på toppen, är Dragan Joksovic, eller Jokso som han kallas.
Dragan Djokovic, en 2 meters jätte som var en mytomspunnen legend långt före sin våldsamma död en februarikväll 1998.
Dragan Djokovic is the prince of crime.
Så det är bara att gå till tingsrätten och ta ut hans samlade akter som enligt uppgift lär innehålla 300 sidor material. Och där är då är radat brott på brott på brott på brott.
Djokso och Kova, fienden i den jugoslaviska maffian i Stockholm, befinner sig i en stor konflikt. Till slut finns det bara ett sätt att få slut på den, enligt Janne Ranninen. Någon av dem måste dö. Janne och barndomsvännen Volkan, som han alltså några år senare kommer att mörda, tar Kovas parti.
Han tydde sig till oss under den här konflikten. Och sen kom förfrågan om jag var beredd att ta livet av någon person. Och jag visste ju inte att det handlade om mig också för det första. Och då var Volkan som frågade mig om jag var beredd på det här. Och då sa jag att ja, så om situationen kräver så är jag beredd att ta livet av någon. Men det är inte så att jag vill ta livet av någon bara för att ta livet av någon. Det är inte så det funkar. Och jag hoppades hela tiden på en fredlig lösning. Men det blev ingen fredlig lösning, utan till slut blev Volkan också hotad i och med den här, eller han och hans familj blev hotad i och med den här konflikten. En annan barndomsvän till mig blev beskjuten när han och hans flickvän satt i en bil. Så det blev väl bara mer och mer ett sånt beslut att man tog att nej, nu ska vi kriga ihop. Vi var bröder helt enkelt. Och vi ska kriga ihop, vi ska hjälpa Kova i det här. Vi var unga och dumma. Och vi började helt enkelt planera på att ta livet av mig också. Så två månader där före jag åkte ut på Solvalla så bodde vi i olika lägenheter och rörde oss väldigt mycket och kollade på olika ställen vart vi skulle kunna utföra dådet. Vi var utanför restauranger, vi var utanför Jokos hem och sånt här, spanade helt enkelt. Så började min 21-årsdag närma sig. Och jag visste att jag inte kunde bli dömt livstidsfängelse om jag gör ett mord. Eller vad jag än gör när jag är under 21. Jag hade läst i en tidigare dom som jag blev dömd till. När jag fick rabatt så att säga för att jag var under 21. Och jag sa att det är lika bra att jag åker ut på Solvalla och tar han själv. Då slipper ingen annan. Då är det bara jag som sitter. Ingen annan torskar för det här. Och ni fortsätter här ute med det vi har satt igång. Så att säga, vi ville eskalera inom kriminella världen. Vi ville bara ta oss vidare och högre upp.
Hur var det att åka ut sen till?
Det var inget kul. Jag var väldigt nervös över att åka ut. Jag visste att jag skulle inte se friheten på väldigt lång tid. Jag visste att jag skulle ta livet av en annan människa. Det kändes som att man har kommit någonstans och nu gör jag det här och sen är det typ över. Jag åkte ut dit, men det var tråkigt, för jag visste att tråkigt var helt skit, ska jag säga, att åka ut dit, för jag visste att det skulle hända saker som inte får hända. Men jag tog det beslutet, stålsatte mig, jag trängde bort känslorna helt enkelt. Åkte ut på Solvalla och satt där och väntade. Och sen fick jag syn på
det
också.
Det var inte en gangsterfilm, utan det var makaber verklighet, det som utspelade sig i restaurangen på Solvalla travbana i Stockholm igår kväll. 2 skott smällde, en 41-årig man, känd figur i Stockholms undervärld, sköts ihjäl av en 20-åring som snabbt blev tagen av polisen.
Varför gick ni inte att välja något annat? Dra därifrån, inte göra det.
Flyr man en gång så får man alltid fly. Det skulle inte ha hjälpt. Skulle jag flytt där och lämnat mina, så att säga, bröder i sticket, och motståndarsidan hade lyckats, så att säga, ta livet av mina, de bröder som var bröder då, så hade jag ändå någon gång hamnat i samma situation igen. Och hade jag dragit och de hade gått vidare med planerna hur som helst och de hade lyckats med det, då hade jag varit utstött kanske resten av livet. Jag hade fått fly hela tiden, så det här var väl ett sätt att ta tag i problemet, även fast ett väldigt dåligt sätt att ta tag i problemet. Och att gå till polisen, det var ju helt uteslutet, för det fanns inte på kartan att man skulle gå till polisen och anmäla att en sån här grej började hända. Nej, det var helt utslutet. Och pengar, det handlar inte längre om pengar när det är på den nivån och när det har gått så långt att folk har blivit utsatta för mordförsök. Så då är det väl kallt att säga, men då är det bara blod som gottgör.
Var du rädd någon gång?
Jo, absolut. Självklart var jag rädd. Men man stålsätter sig. Man tränger bort de känslorna. Man övervinner rädslan helt enkelt. Men självklart var jag rädd under de här åren.
Janne Ranninen döms till 8 års fängelse för mordet på Joksu. Den voltan, som många kriminella kallar sina fängelsestraff, gör Janne Ranninen i ett svenskt fängelse. Men livstidsstraffet för mordet på vännen Volkan avtjänar han i Finland.
Hur ser din vardag ut bakom galler?
Just nu så går jag i skolan här på yrkeshögskolan Hagahelia. Och jag kliver ut från kåken 8 på morgonen och kliver in igen 4 på eftermiddagen. Så på dagarna är jag här i skolan. Sen när jag kliver in på kåken så blir jag inlåst i cellen 5. Och är inlåst till nästa dag, eller nästa morgon 7. Så ser vardagen ut för mig just nu.
Hur ser din cell ut?
Den är ungefär så här stor. Vad kan det här vara? 12 kvadrat?
Ja, vi sitter i ett så här lite tyst biblioteksrum på din skola nu. Ja. Eftersom det är före 4. Och den är, ja men säg att den är 2. Ja men säg gånger 2 gånger 5 meter. Kanske 10. Ja, 10 kvadrat kanske.
Ja, 10 kvadrat. Likadant som det här rummet. Och sen en liten toalett också vid sidan om. Och ett fönster har jag med fina galler på. Och inredningen består av en säng, ett skåp, en hylla, ett bord, en stol och sen tv och dvd. Jag har min skrivmaskin där, sån här gammaldags skrivmaskin, el i och för sig. Och sen har jag min anslagstavla med massa foton och sen lite kort och så som nära och kära har skickat in.
Hur mycket umgås man med andra som också sitter inne?
Då när cellen är öppen så umgås man någorlunda med andra. Jag har mycket telefon och så då hinner jag inte umgås. Men annars umgås. Men på helgerna så är det mycket mer öppet. Då öppnas cellen 8 och stängs 4:30 på eftermiddagen. Så då har man hela dagen. Så då kan man umgås med andra. Och sen är det gym och så. 2 gånger i veckan. Nu är det bara 1 gång i veckan i och för sig. 2 timmar. Så då kan man också umgås med andra.
Vad brukar ni prata om eller göra?
Man pratar väl mycket om vad man ska göra i framtiden. Man planerar vad som ska hända efter fängelsestraffet. Så pratar man mycket om familjen. Och pratar man överhuvudtaget om hur det funkar på kåken och så. Jag pratar mycket om det här som jag pluggar och allt annat som jag ser ute. För jag är så jävla trött på det där kåksnacket. Så jag försöker styra snacket till mycket roligare saker.
Nu är vi ju i Helsingfors. Mm. Du har ju även varit på Sölst fängelse.
Ja.
Vad är skillnaden?
Här är det mer gammaldags här i Finland. För det första så heter ju fängelse här. Och fångarna heter fångar och inte intagna. Och personalen heter väktare och inte vårdare, tror jag det heter i Sverige.
Så
det,
kriminalvårdare.
Ja, så det redan det så att det, attityden är lite mer hårdare och lite mer gammaldags här. På både gott och ont. En fånge är en fånge och en väktare är en väktare, så att säga. Det daltas inte kanske så mycket. Nu ska jag inte säga att det daltas mycket i Sverige heller, men det är mer gammaldags här.
För någon som inte har suttit inne vare sig i Sverige eller i Finland eller vet hur det funkar, har du något exempel på hur det kan vara?
Ja, som jag sa, här sitter man inlåst i cellen. I Sverige när jag har suttit så, det här är inte alla avdelningar, men de avdelningar jag sitter på där, så då öppnas cellen 7 på morgonen och så blir man inlåst 7:45. Och här blir man inlåst under dagen också. Så det är ju en sak. Och sen besöken här, eller besök med plexiglas emellan. Och sen som jag sa, som sagt, attityden här. Det är väl kanske lite mer översittar. Fast hon översittar attityd här. Att en fånge inte är värd.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Så mycket. Och en fånges anhöriga får väl skylla sig själv, eller nära och kära får skylla sig själv, att de har en fånge i familjen eller är gift med en fånge, eller en fånge som pappa. Så det är lite äckligare attityd.
Janne Ranninens anstalt har den näst högsta säkerhetsklassen. Han får inte sitta på öppen anstalt eftersom han anses ha kopplingar till den organiserade brottsligheten och att säkerheten på den öppna anstalten inte kan garanteras. Men att gå i skolan 5 dagar i veckan går bra. Eleverna och skolan anses inte vara i fara.
Det är helt skrattretande eftersom jag är här i skolan 5 dagar i veckan, och hur kommer det sig att inte skolans säkerhetsäventyr och så inte de andra elevernas säkerhet äventyras? Så, men jag tror det bottnar sig i att när jag väl fick, eller blev antagen hit i skolan, så fick jag studielov från Kriminalvårdsstyrelsen. Men en dag före jag skulle börja plugga så drogs det in, och jag överklagade till förvaltningsrätten, och där fick jag rätt. Så de var tvungna att låta mig gå i skolan. Men då sa de okej, du får gå i skolan med, då får du gå från sluten anstalt och inte öppen anstalt som det brukar vara, att man får gå från öppen anstalt om man har frigång. Så jag tror att det är lite, de är irriterade för att förvaltningsrätten gav mig rätt, och de beslutar sig för att ja, men i sådana fall ska vi visa att vi har lite makt i varje fall, och du ska inte gå från öppen anstalt. Så det har egentligen inte någonting med säkerheten att göra.
Tänkte på det som du sa tidigare om att du sitter på den anstalt du sitter för att du har kriminella kontakter. Vad är det man syftar på då för kontakter?
Man syftar på att det livet som jag levt tidigare, att de brotten som jag gjort, att det har varit bundet till organiserad brottslighet. Vi har planerat det vi har gjort, och det är väl det värsta man kan göra i samhället, att de brotten man gör, att man gör dem organiserat. Och jag har lärt känna väldigt mycket folk i mitt liv, både kriminella och inte kriminella. Och de som kriminella som inte har lagt ner, vissa av dem sitter på samma kåk som mig, och vi har bra relation där. Jag har inte sagt till dem att jag vill inte ha med dem att göra för att jag har lagt ner, och de har inte sagt till mig att de inte vill ha med att göra för att jag har lagt ner. Utan våran vänskap grundas inte på den kriminella, utan våra vänskap grundar sig på att vi har lärt känna varandra på kåken. Och då fängelsemyndigheterna tycker att man ska klippa med allt och alla, att man ska inte ha kontakt med folk då som är aktivt kriminella om man har lagt ner själv. Så det är väl det de syftar på, att de tror inte att jag kanske har lagt ner allting, för att jag har inte bränt mina broar i den kriminella världen, så att säga.
Kan du få förståelse för att de ser det på det sättet?
Om någon lägger ner det kriminella livet så förstår jag att man är misstänksam och så under den första tiden. Men sen när det har gått så pass långt och de märker att man inte har gjort något brott på väldigt, väldigt, väldigt lång tid, och att den relationen som man har med folk som är så att säga aktivt kriminella inne på kåken. Så jag menar, då ska man ju se vad den relationen bygger på. Så jag förstår inte det. Jag förstår inte att myndigheterna tycker att man ska ha bränt alla broar för att kunna lägga ner kriminaliteten. Det tycker jag inte. Jag tycker det är mer respektabelt att om det är någon nu som vill lägga ner kriminaliteten, så är det bättre att den personen säger det rakt ut och visar att det även går att lägga ner det på ett helt normalt sätt. För det visar väl på ett föredömligt sätt till de unga tjejer och killar som är på väg in i det. Och att ifall det går åt helvete så finns det även en väg ut. En hälsning från
Babyface till alla coolare. 2008 bildar Janne Rannjönen hiphopgruppen Kartellen i fängelset tillsammans med Leo, kinesen Carmona, som också dömdes för mordet på Volkan. I Kartellen kallas Janne Rannjönen för Babyface och en av låtarna han skriver heter Hälsning från Babyface. Det är tydligt när man lyssnar på texten att låten handlar om mordet på barndomsvännen.
Du nekade ju under rättegången till det som hade hänt. Mm. Sen kommer det en Kartellen-låt 2011 som du är med och skriver texten till.
Du syftar på Hälsning från Babyface. Man ska inte ljuga, bara blev min drog. Men eden och lojaliteten fanns alltid där. Jobbigt att bli knullad av någon man håller kär. Ibland vi tar risker, det får brist eller bära. Vad är det för spel när man blir såld av en nära?
Det är ju som ett slags erkännande, eller vad man ska säga.
Ja, det skulle man kunna säga. Det var väl en ful låt.
Ful?
Ja. Man ska inte prata illa om döda. Där pratar jag inte så gott om döda. Så det borde väl inte ha släppts. Livet värdefullt, sälj det inte som en hora. Samarbeta med krisen, du kommer att förlora. Existerar ingen skydd nog för dig som vittnar. För ingen respekterar en man som har en fitta. Du tror du gör något bra när du sväljer ena sats. Mannen, lyssna, vi sätter dig på plats. En offentlig avrättning eller en grop i skogen. Mannen, vi klipper dig när tiden är mogen. Låt detta vara läxan för dig som tänkt skola. Var en man, ingen respekterar en hora.
Men hur tänker du kring liksom det slags erkännandet idag?
Ja, jag vet inte, det var väl mer att få ut sig det hela på ett sätt. Så det var ingen tanke på att det skulle vara ett erkännande, utan det var tanke på att få ut utlopp för sina känslor. Eftersom jag nekar så pratar jag inte med någon om det, och om myndigheterna frågar mig om det, eller om psykologer på Kåk frågar mig om det, så det här brottet har inte hänt. Så det där var väl kanske ett sätt för mig att få det ur mig.
Varje dag som går så blir vi bara fler. Varje dag som går så blir vi bara starkare. Alla är det jävla luffare som vill se oss döda. Kartellen för alltid.
Har du liksom pratat om det efteråt? Förutom i boken och intervjuer?
Inte med personal från fängelset, men jag har pratat med folk i min närhet om det. Det har jag gjort.
Hur har de reagerat?
Hemskt. De har aldrig levt ett kriminellt liv eller något sånt. Så de reagerar väldigt starkt och tycker att det är en tragedi att det har hänt. Att det är skit att det har hänt, helt enkelt.
När jag läste boken så läste jag ju dels den här texten, Hälsning från Babyface, som finns med. Och läste också en del, alltså din förklaring till varför du vände dig mot Volkan. Alltså just det här med pengarna som försvann och att han pratade med polisen. Du radar också upp en del andra, liksom lite rätt tråkiga karaktärsdrag.
I Janne Ranninens bok De kallar mig Solvallamördaren förekommer ordet golbög flera gånger. Ett annat ord för tjallare. Och under rättegången uttrycker Ranninen irritation mot vännen Volkans pappa, eftersom pappan själv har varit en del av den kriminella världen men nu väljer att samarbeta med polisen.
Jag är absolut av den åsikten fortfarande idag att de som lever ett kriminellt liv, då ska man ju leva efter de kriminella regler och koder, så att säga, som finns. Men personer som inte lever ett kriminellt liv, att de sen berättar om det de har varit med om till polisen eller söker hjälp eller skydd hos polisen, det hör ju till skattebetalande samhällsmedlem behöver trygghet eller hjälp eller någonting, då är det naturligt att den söker sig till polisen. För det är ju så samhället är uppbyggt. Men om en kriminell söker sig till polisen, då tycker jag att det, den personen förråder. Jag tycker det är skevt, jag tycker det är fult att man ska leva enligt, hur ska jag säga, de principer man lever efter. Det låter väl dumt, men om du är kriminell, då ska du inte samarbeta med polisen. Och om du är polis, då ska du inte göra brott. Det är väl så jag ser.
Hur skulle du själv göra idag?
Ja, jag skulle, vad heter det, troligtvis inte ringa till polisen om jag blir utsatt för ett brott.
Varför inte?
Jag vet inte. Jag kanske, om jag eller någon annan i min närhet blir utsatt för någonting som skulle behöva att man skulle få någon utomstående hjälp från polisen, då tror jag att det kanske finns en risk för att jag, vad heter det, skulle göra det själv som polisen kanske skulle kunna göra i det fallet. Så jag tror att det är det. Det är inte så att jag inte litar på polisen. Det är inte så att jag inte tycker att det är bra att samhället är uppbyggt på det här sättet. Men jag har, där har jag svårt att ta kontakt.
Hur ska man liksom se den här skalan av, hur ser ditt förtroende för polisen ut? Du skulle inte själv anmäla om du blev utsatt för en misshandel eller något annat?
Jag skulle inte anmäla. Om jag blir utsatt för ett våldsbrott skulle jag inte anmäla det till polisen. Eller om jag skulle bli utsatt för något annat brott heller skulle jag inte anmäla det till polisen. Det skulle jag inte göra. Jag råder inte folk att tänka på samma sätt som jag, absolut inte. Men det där kanske är någonting som sitter i sen barnsben kanske, att man söker inte hjälp hos andra utan man löser problemen själv kanske.
Men är det, bara så att jag fattar det rätt, är det liksom en skurkheder som fortfarande sitter i, att liksom identiteten som kriminell fortfarande sitter fast på något sätt, eller är det att du inte litar på polisen, eller en kombination för den delen?
Jag tror inte att det är en kombination av de två. För det första skurkheder, så jag menar, jag har ju sett vad kriminella livet, jag har sett allt inom det kriminella livet, och jag förstår att det finns inte så mycket, vad heter det, heder i det som man tror. Det finns skit där och det finns bra där. Och de bra stunderna är jävligt bra. De skitstunderna är jävligt skit. Men det är verkligen ingenting att sträva efter. Och jag vill att folk ska förstå att den heden, så att säga, som målas upp, den finns inte där. Utan den heden byggs på något helt annat. Den byggs på broderskap utan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det kriminella. Och sen det här med att tilliten till polisen. Nej, jag tror att det är med det att jag vill klara mig själv. Att jag har, sen när jag var ung så tänkt att nej, jag tar inte hjälp av någon annan. Det är väl med det det bygger på, än att jag skulle har kvar någon identitet, någon skurkheder i min identitet. Nej, det är det verkligen inte.
Du skriver ju i din bok just det att du liksom ser framför dig att du vill fortsätta leva ett laglydigt liv och så. Men att det ändå kan finnas en risk för om någon ber dig om något. En vän ber dig om något. att det då kan finnas en risk för att du faller tillbaka. Hur kommer det sig?
Jag säger inte direkt nej, vem. Jag säger väl mest där att om min familjemedlem eller någon nära vän skulle råka ut för någonting, så är jag rädd för att jag skulle ta till gamla verktygen. Och så skriver jag även att om någon vän råkar ut för någonting, om de kommer att be mig om någonting, då måste jag bara stå på mig och försöka förklara att våld leder inte till något gott, utan det är bara att ringa på vattnet. Så jag är inte rädd för att om någon vän ber mig om någonting, att jag ska falla tillbaka. Men om någonting händer, någon familjemedlem eller någon kära, nära och kära till mig, då är jag rädd för att jag skulle agera på ett sätt som inte man borde agera på.
När blev du senast arg?
Säkert igår.
Vad hände då?
Jag fick ett meddelande om att om jag skulle kunna hjälpa till med en sak. Och jag blev lite arg för att någon frågade mig, för att de vet att jag har lagt allting bakom mig och jag vill inte bli insultad i saker och ting. Och så jag blev lite irriterad på att man frågade mig om hjälp.
Med något kriminellt, brottsligt?
Inte kriminellt, medling. Det hade blivit lite problem två personer emellan och jag känner båda. Så den ena personen frågade om jag skulle kunna prata med den andra så att det inte blir strul mellan dem. Och eftersom jag inte har med saken att göra så sa jag att det är bättre att ni reder ut det själva. Blanda inte in mig i era grejer. Jag har inte med det där att göra. Jag vill inte ha någonting med det att göra. Även fast jag skulle vilja hjälpa folk, men det funkar inte. Jag vet vad det kan leda till.
Trots att Janne Ranninen fortfarande får förfrågningar om att göra tjänster åt kriminella är målet att helt lämna den undre världen. Efter mer än 20 år i fängelse har Janne Ranninen haft gott om tid för reflektion, och när han får frågan om hur fängelsetiden har förändrat honom tänker han direkt på sin dotter.
Jag tror att den största förändringen skedde när jag blev pappa. I och med det så började förändringen sakta men säkert. Men det hände inte på en dag, utan förändringen är fortfarande än idag, så jag har fortfarande en lång väg att gå. Men sakta men säkert, så för 12 år sedan, lite drygt 12 år sedan, så började förändringen. Och jag har växt som människa, jag har växt som pappa, jag har växt som sambo, jag har växt som familjemedlem, som medlem i samhället överhuvudtaget. Jag har en helt annan syn på samhället idag än då.
Kan du beskriva?
Då så vill jag inte ha någon koppling till samhället. Inte för att jag vill vara helt utanför, men jag vill inte vara en skattebetalande samhällsmedlem. Utan jag tänkte att jag kör mid race och samhället har ingen kontroll över mig och de ska inte lägga sig i vad jag gör. Utan jag tar hand om mig och min familj. Det var naiva idiottankar då, men jag tänkte så. Och hade inte en tanke på att leva ett hederligt liv. Startade jag ett företag så tänkte jag väl hur jag kan göra svarta pengar. Gjorde jag någon affär så var det inte betala skatt som var den första jag tänkte på. Och det är inte så att jag ville blåsa folk, utan blåsa staten. Det var väl helt okej, tänkte jag. Det var okej.
Och hur tänker du idag?
Idag vill jag vara en del av samhället. Samhället har bekostat mina studier. Och jag vill återbetala allt det här. Jag vill jobba, jag vill leva ett helt normalt liv. Jag vill vara ett föredöme för min dotter. Jag vill att hon ska se på sin pappa och se att han jobbar 8-10 timmar om dagen, och därifrån pengarna kommer, och man kämpar för det och man tänker långsiktigt. Jag vill bygga upp det här. Jag minns ett exempel. Jag ringde från kåken till min dotter och hon skulle leka i parken på sommaren, och hon sa att hon ska ta med sig en skål. Jag säger, vad ska du med skålen till? Så hon säger, de delar ut mat i parken. Så jag sa, okej, jag ber någon kompis kom över och ger lite pengar som du betalar. Och sen sa nej, det är gratis. Jag blev helt chockad. Vad var då gratis? Hon bara, jo. Man måste bara ha med sin egen skål så gör de gratis mat i parkerna. Jag kollade upp det där. Så Helsingfors stad, de delar ut varje dag under sommarlovet till alla Helsingfors parker till barn som går i grundskolan. Det är de ut ett mål mat om dagen, gratis. Och det här bekostat av skattepengar. Och det där var en otroligt stor grej för mig. Jag tänkte, alltså staten ger mitt barn gratis mat. Så varför ska inte jag vara med och dra mitt strå till stacken och betala skatt och försöka göra allting för att det här ska, den här goda grejen ska fortsätta. Så det är någonting som verkligen har fått mig också att tänka på. Och sen allt annat också. Min dotter har varit på bra dagis, på en bra skola. All annan infrastruktur i samhället fungerar. Och allt det här blir kostat av skattepengar. Så jag menar, vem fan är jag att leva på allt det här utan att dra mitt strå till stacken? Det är ju helt sjukt. Vem fan tror jag att jag är då om inte jag är med och bekostar det här också?
Tror du att du hade liksom tänkt så här om du inte hade fått barn?
Jag vet inte. Det är svårt att säga. Men jag vet att i och med att jag blev pappa så händer det mycket, mycket i mitt liv. Och det blev mycket stora förändringar. Så mycket av det här har jag ju sett genom det att jag har blivit pappa. Och tack gode Gud för det. Men det finns ju annat också. I och med studierna så har jag också lärt mig väldigt mycket hur samhället är uppbyggt. Och skolkamraterna, hur de inte behöver hävda sig på det sättet som jag behövde hävda mig när jag var ung. Så det är väl en blandning, men jag tror att den största anledningen till att jag förändrades var att jag blev pappa. Det tror jag.
Janne Ranninen ser ljust på framtiden. Studierna är snart avklarade och han söker ett flertal jobb. Ranninen längtar efter att leva normalt och göra rätt för sig och kanske visa ungdomar att det finns en annan väg än den kriminella.
Jag har mycket att leva för, jag har mycket att göra rätt för, jag har mycket att visa ett gott föredöme för. Och jag tror att det finns mycket ute i friheten som jag kan jobba med, inte bara vanligt jobb, utan jag kan få ungdomar att lära sig av min historia, att inte gå och följa mina fotspår i den kriminella världen. Så jag ser just på framtiden faktiskt.
Ser du framtiden i Finland eller i Sverige?
Både och. Jag kommer väl huvudsakligen bo här i Finland. Eftersom min dotter bor här i Finland, så jag vill inte, när jag muckar, sticka till Sverige. Först har hon väntat ett livstidsstraff på mig. Och sen när farsan kommer ut så sticker han till Sverige. Det vore helt skit. Jag kommer alltid vara nära henne och finnas till hans. Men sen om det är så pass stor att hon inte pallar med farsan längre, så då kanske jag flyttar någonstans vart det är lite varmare. Men jag kommer att pendla rätt mycket mellan Sverige och Finland. För det finns mycket att göra i Sverige också. Som jag kan bidra med. Och mycket här i Finland också.
Klockan närmar sig 4 och vi tar spårvagnen från skolan tillbaka till fängelset där Janne Ranninen ska bli inlåst igen.
Allt som jag har sagt, så jag vill bara att folk ska förstå, de unga för det första ska förstå att det livet som jag har levt i det kriminella livet, det är inte någonting att sträva efter. Det är bara skit. Om ni har möjlighet att göra något annat, så gör något annat. Jag vet att det finns många som sitter i situationen och bara ser hopplöshet och det här. Men det är mycket, mycket bättre att plugga, jobba, kämpa den vägen. Det lönar sig i det långa loppet. Och till samhället vill jag också säga att man måste bara jobba och jobba på ungdomar på många olika plan. Man måste stärka ungas självförtroende. Man kan inte dra ner på saker och ting, och man kan inte bara skylla över allting på hemmen, utan det måste jobbas både från skola, från hem, från alla möjliga olika nivåer. För att det inte ska hända sånt här jävla skit som jag har gjort i mitt liv.
Vi hörs för mig och så.
Ja, men det gör vi. Ha det bra.
Bakom galler är en exklusiv Podmi-produktion som görs av Eva-Lisa Wallin, som idag intervjuade, och mig, Hanna Engberg. Ljud och form görs av Fredrik Nilsson och klippningen av Robin Jonsson. Nyhetsklippen kommer från TV4, P3 Dokumentär och Sveriges Radio Ekot.
Bakom galler produceras av Tredje Statsmakten Media och är en exklusiv Podmi-produktion. Om du gillar den här podden och vill höra mer så finns det ett rykande färskt avsnitt helt utan reklam redan nu hos Podmi. Vi träffar då Sveriges enda nu intagna kvinnliga dubbelmördare, Martina Kvällstad. Hon berättar då för första gången om hur hon mördade sin mamma.
Hon bar ju för sitt liv. Hon sa, snälla, jag ska inte berätta för någon. Och de orden hör jag om och om igen. Men just i det läget så var jag ostoppbar. Jag hade redan bestämt mig och kunde inte, jag skulle slutföra det jag hade påbörjat.
Du har lyssnat på en podd från Podmi. Vill du höra fler liknande poddar eller upptäcka helt nya favoriter? Ladda ner Podmi-appen i App Store eller Google Play. Testa gratis i 14 dagar.